får jag hälsa er välkomna till sessionen Identitetshantering i praktiken. Jag heter Johan Kjellin från Nätverksföreningen Snus, men vill framförallt presentera så småningom Leif Johansson och Jakob Slyter nu med från Kirei, som ska prata om många aspekter på det här med identitet och varför identitet och hur man bevarar sin identitet och vad det innebär för integritetshot och eventuella affärsmöjligheter eller kunderrelationsfrågor i sammanhanget också. Varsågod Jakob.
Tack. Hallå.
Titta. Oh. Jag har kommit ut ur grottan. Så, hej. Jag tänkte prata lite grann om, går det att sänka det här lite grann eller flyger ni baklänges? Vad är en identitet? Är min första fråga som jag skulle vilja ställa. Och jag heter då Jakob Slyter. Det sa just Johan. Jag är född den 14 juni. Jag är faktiskt svensk medborgare. Jag är över 18 år. Kanske inte många tror det, men så är det. Dessutom så får jag faktiskt köra bil, även om jag inte har gjort det just idag. Och jag är stamkund hos Statens järnvägar, bland annat i morse på väg från Göteborg när jag gick upp klockan 5. Och det här är min e-postadress. Men frågan är hur ni vet det. Att det här stämmer. Det finns ju lite olika sätt att komma på det. Till exempel skulle jag kunna ta fram mitt, det är faktiskt jag. Det här är mitt ID-kort. Och tittar ni på det där så kommer ni kunna säga att här står det att jag är svensk. Så finns det en bild på mig och så kan ni jämföra så här. Så det är samma kanske? Ja. Så då stämmer nog det. Samma sak med körkortet. Där står det att jag får köra bil och det står vilken typ av bil jag får köra. Och samma sak när det gäller det här tåget som jag åkte i morse. Här står det att ja, men det är jag som har det här kortet och det får man tydligen bara ha om man åker tåg. Alldeles för ofta till den här stan. Och här är ett annan form av identitet. Mitt visitkort där det står en e-postadress. Och med alla de här så kan ni ju på något sätt se att ja, men det finns någon form av sannolikhet att det är sant det han säger. Frågan är då, om vi tar det här och flyttar över det här till en digital identitet istället, så skulle jag säga att en digital identitet är någonting som man påstår att man är. Och i bästa fall, ja, till exempel att jag är svensk medborgare. Men det som är viktigt här som vi såg på de andra exemplen är att det är också någonting som man kan intyga. Eller som någon kan intyga. En typisk sak skulle vara att jag pekar ut min kollega som sitter någonstans och så ge honom en stämpel så här. Det här användaren är faktiskt anställd på det här bolaget. Det lovar jag. Vi kommer ihåg ID-kortet så är det utfärdat av polismyndigheten i Västra Götaland. Och då ska man ju veta att det som står där faktiskt är utfärdaren. Det kan man läsa med väldigt liten texter. Till exempel står det inte att jag är polis. Vilket några har fått för sig i lite affärer. Det är hemskt roligt. Men det står faktiskt inte det. Och då kan man med hjälp av det där inse att det där är nog tillräckligt sant. Samma sak med körkortet, så finns det en utfärdare på det här som är Vägverket. Men ibland så intygar man det här själv. Och det är också en intressant grej som man ofta glömmer i identitetssammanhang. Men till exempel mitt visitkort, det är ju inte utfärdat av någon. Det går egentligen inte att visa att det här verkligen kommer ifrån mig. Utan enda som ni sätter, ni kan veta det, ni har fått det av mig. Så har ni det som en minneslapp. Och eftersom jag gav visitkortet till er så kan ni komma ihåg att ja, men han gav nog inte ett visitkort till någon annan. Det händer ju att man gör det, men inte till någon man vill behålla kontakten med i alla fall. På samma sätt så har jag på sidan här ett fingeravtryck till en digital nyckel som ni också kan se på. Ja, men det här är faktiskt det här som han sa att han hade. Sen att det står namnet här, det är inte så himla viktigt. Ett annat exempel på det här med en identitet som man säger sig ha själv, det är ju till exempel om man beställer böcker på nätet. Går man in här och så beställer man den senaste tuffa boken på Amazon. Och så skriver jag in min adress. Så skriver jag in där och så. Skicka böckerna hit. Då är frågan, är det någon på bokfirman som jag betalar till, för de får mitt kreditkort och såna saker, som kommer ifrågasätta om jag bor på den adressen? Jag har ju uppgivit den själv. Det är en form av identitet som jag ger till bokhandlaren. Antagligen kommer de inte säga, nej, bor du verkligen där? Vågar jag skicka böckerna dit? Utan jag har betalt för böckerna, alltså skickar de den dit. Så det är ingen annan som behöver intyga att min adress är. Jag behöver inte ha med mig en lapp från mina föräldrar eller min arbetsgivare eller så. Men det här leder in på några viktiga egenskaper som de här digitala motsvarigheterna här behöver ha då. Och den första är att identiteten som man visar på något sätt ska vara verifierbar. Precis som körkort eller ID-kortet eller vad det nu var för någonting. Det vill säga att någon ska kunna verifiera att det inte bara, jag inte bara påstår det här alldeles själv. I vissa fall så räcker påståendet. Till exempel om jag skriver in mitt användarnamn och lösenord när jag ska logga på min dator. Då påstår jag att jag är mig. Jag skriver in Jakob. Så skriver jag in mitt lösenord, hemligt. Och så släpps jag in. Då har jag verifierat att det är jag genom mitt lösenord. Men det finns många andra sätt att verifiera på. Körkortsutgivaren var en sån sak. En annan viktig sak som man väldigt glömmer här är att identiteten ska vara minimalistisk. I meningen att det ska inte finnas mer saker i min identitet eller min identitetshandling än som behövs. Jag vet inte om ni tänkte på det, men på mitt körkort förut så står inte min skostorlek. Och det skulle visserligen vara praktiskt i vissa fall att ha den, men den är inte relevant för det jag använder mitt körkort till. Precis som min hemadress är inte relevant på mitt ID-kort. Bästa exemplet av dem som var tidigare här, det var kanske det här SJ-kortet. För där står bara namn och så står det en massa siffror som SJ kan använda för att koppla mig till min biljett när jag går på tåget. De behöver inte veta någonting annat. De behöver inte veta mitt personnummer till exempel. För det är irrelevant när jag åker tåg. Om man åker flyg så är det plötsligt relevant. Men det är en annan sak. Och det här är ju för att skydda den personliga integriteten så långt som man kan och bara avslöja så lite som man absolut bara kommer undan med. Och det är någonting som man väldigt lätt glömmer. Till exempel om man tittar på de e-legitimationer som används i Sverige idag som skulle kunna användas till mycket mer. Där finns personnumret med överallt. Ska jag låna en bok på biblioteket till exempel så behöver jag egentligen inte ha mitt personnummer. De ska bara veta att det är jag så att de får tillbaka sina böcker. Personnummer då, det leder oss in på någonting som är viktigt och det är det här med olänkbarhet. Det vill säga att olika nyttjare av min personliga identitet, det behöver inte vara personligt, det kan vara något annat också för den delen, ska inte kunna samköra sina olika uppgifter. Personnumret som vi har i Sverige är ganska unikt och fantastiskt användbart på väldigt många innovativa sätt. Till exempel om man samkör skattemyndigheten med biblioteket med journalerna på sjukhuset. Men det kan också användas till väldigt farliga saker. Därför är en sån här egenskap man vill ha på sin identitet är att den ska vara just olänkbar. Man vill kanske ha en ny typ av identifierare för en person för en ny uppsättning tjänster eller användningsområden. Många andra länder än Sverige så är det här ganska vanligt att man tittar på USA till exempel så anger inte man sitt social security number i tid och otid utan oftast är det namn. England är lika så. Där har man inte ens ett sånt motsvarande. Men hur fungerar det här? Jag ska ha ett exempel här. Jag har några roller som vi kommer prata om en del och som Leif kommer fortsätta prata om. Vi har en användare som är ute och springer här längst bort till vänster från det sätt. Vi har en tjänsteleverantör eller tjänstetillhandahållare. Och i den identitetsvärlden som kallas det SP, Service Provider. Och vi har det som kallas en identity provider eller identitetsleverantör som är någon som ska leverera en identitet till den som tillhandahåller tjänsten. Så det här skulle typiskt kunna vara jag och tjänstetillhandahållaren skulle kunna vara bokaffären och IDP:n här nere, identitetsleverantören, skulle kunna vara min bank kanske, som jag har ett bank-ID från, för exempel. Så användaren kommer till sin bokaffär och säger hej, ska köpa en bok. Så småningom ska man identifiera den här och då frågar helt enkelt tjänstetillhandahållaren, vem är du? Det är den här vanliga lösenordsprompten som många drabbas av förstås. Och här brukar det sluta. Det slutar inte riktigt här, men det finns en fil tillbaka som säger namn och lösenord. Jag vet inte riktigt hur många här inne som har olika namn och lösenord för alla ställen på nätet som ni handlar med. Jag vet att jag har ungefär så här många lösenord kanske. Och det skulle vara jobbigt att byta dem. Ofta brukar folk prata, nej men jag brukar använda ett slasklösenord, det var inte så viktigt. Till det där slasklösenordet kom ut. Så det här är ju ett klart problem, att man från sätt ska identifiera sig, man vill inte lämna ut mer än nödvändigt. Så det vi gör helt enkelt här, det är att man går till sin identitetsleverantör och så säger man, hej, kan du berätta för min tjänsteleverantör att jag är jag? Och identitetsleverantören går tillbaka och kan meddela detta och skriva under och säga, jag intygar att den här personen som kom här är Jakob. Han berättar inte mitt personnummer, inte min skostorlek, ingenting mer. Och du frågar, det här såg ju jättebra ut. Men frågan är, finns det standarder för det här? XML är det förstås som man har i framtiden, och vi är ju i framtiden. Det ska vara för allting. Jag vet inte om du tänker på det, men XML är samma sak. Det är ASN1 ungefär, fast vi har gjort det igen. Så nu är det en annan sak. Och det man använder inom den här branschen är mer och mer i det som kallas SAML. Security Assertion Markup Language. Det är förstås inte en standard utan ett helt gäng som förstås interopererar speciellt bra. Men det börjar konvergera, och det hoppas jag att Leif också ska berätta lite grann för oss hur det ligger till. Men det är en standard som gör att man kan gå och skicka meddelanden från tjänsteleverantören tillbaka till en användare, tillbaka till en identitetsleverantör och tillbaka till man började igen. Och på något sätt gemensamt bygga detta. Och det här kan man tro att det här bara är kanske för webbtjänster som är mitt exempel, men det skulle kunna vara för även andra saker istället. Men det ska jag få berätta lite mer om. Sen kommer jag tillbaka och orerar vidare.
Det är väldigt Star Trek, tycker jag. Så, vad har du gömt i min presentation? Ja. Alltså, var det den du drog upp? Oh, tjusigt. Min presentation utan fina specialeffekter. Jag kommer från Stockholms universitet. Och jag ska prata en del om först affärsmodeller, varför folk gör identitetsfederationen, vad man får ut av det helt enkelt. Lite om teknologin. Och sen kommer Jakob tillbaka och pratar. Och sen när jag kommer tillbaka andra gången och pratar, eftersom vi var bara två talare, så tänkte vi gör lite knatte och fnatte och chatta här. Och vi fick bara till knatte och fnatte eftersom vi inte ens var tre. Så delar vi upp det lite så här. Varför skulle man vilja göra någonting som är så pass komplext som en som SAML, XML, digitala signaturer, blanda in separata aktörer för tjänsteleverantörer och identitetsfederationer. Vad får man ut av det? Framförallt är det två stycken viktiga saker. Jakob har pratat lite om privacy-aspekterna på det här. Jag ska börja med att prata lite om kostnadsaspekterna på digital identitetshantering. En av de dyraste sakerna man kan ägna sig åt här i världen, det är att ha användare. I en benchmarking på Umeå universitet som gjordes för ett par år sedan så räknar IT-chefen ut där att det kostar ungefär 180-200 spänn om året per användare att driva en e-postadress. Vad är det som kostar så mycket? Jag vet inte riktigt om ni tycker att reagerar och säger det här var billigt eller det här var dyrt. Det han tog med i de här beräkningarna, det var kostnader för användarsupport, att ha någonstans där man kan ringa och resetta sitt lösenord, men inte liksom drifta en massa e-postsystem och såna här saker. Det är den grundläggande identifieringen. Hur många tycker det här är dyrt? Hand upp. Ja. Hur många tycker det låter billigt? Ja. Ja, det är 50-50. Alltså, jag var inte riktigt säker om folk tycker det här är billigt eller dyrt. Men framförallt är det så att det skalar. Det blir ganska mycket pengar till slut. Har man, som jag kommer från ett universitet, vi har kanske 50 000 användare. Ligger någonstans där. Ett stort universitet. Det blir lite pengar till slut. Och det blir väldigt mycket pengar om man är tvungen att ha två av de här. Och vissa har 3, 4, 5 och 6 av de här. Identiteter som inte går att använda till mer än ett system. Har man hamnat i den fällan så då är det dyrt att ta sig därifrån. Men framförallt är det väldigt dyrt att vara kvar där. Så identitetsfederation eller identitetshantering är ett sätt att inte hamna i en kostnadsfälla när det gäller hantering av sina kunder i princip. Så om man tittar efter runt om i världen och letar på ställen där, som har områden som har väldigt höga kostnader för identitetshantering. Det är där man hittar stort intresse för identitetshantering med hjälp av ändå ganska komplex teknologi. Inom, vet alla vad grid är för någonting? Inom det som brukar kallas för big science, när man betalar tonvis med pengar för att gräva ner en tunnel någonstans utanför Schweiz, kolliderar guldatomer med varandra och läser av resultaten. Det är enorma datamängder. För att hantera beräkningskraven för att analysera de här datamängderna så delar man upp problemet på massvis med datacenter runt om i världen. Teknologierna man använder för att göra det här kallas allmänhet för gridteknologi. Eftersom den typen av teknologi, den access till de här datorerna, den här typen av resurser, kräver bra behörighetskontroll, för att uttrycka sig milt, så har man utvecklat en hel del teknologi för att göra användaradministration. Vi räknar idag med att i storleksordningen 15 000 användare av den här typen av datorer. Det får allt från folk som simulerar atombombsprängningar till folk som sysslar med meteorologi. Ungefär 15 000 av den typen av användare globalt. Och i snitt kanske det spenderas i storleksordningen 1 000-2 000 euro per användare, per identitet. Ganska mycket pengar. De är jätteintresserade av den här typen av teknologi. Biblioteksresurser i min bransch då, att leverera tjänster till forskare, så är tillgången till bibliotek, tillgång till forskningsmaterial, det är också ett sånt här problem där man har resurser utspridda tvärs över jordklotet. Problemet är, hur vet jag att jag har rätt, hur vet den här tjänsteleverantören att jag, den här forskaren, ska ha rätt att få tillgång till exempel det här i övrigt rättighetsskyddade musikverket till exempel, för min forskning. Den typen av problem kräver också teknologi för identitetshantering. Och om varje tjänsteleverantör är tvungen att hantera det här själv, min helpdesk får samtal från forskare från Kuala Lumpur därför att vi har en tjänst som de använder, det är helt ohållbart. Så vad är grejen då? Jo, genom att delegera administration av användare, av identiteter, längre ut, längre bort ifrån tjänsteleverantören, närmare de som har en naturlig kundrelation. Jag har koll på mina forskare. Mina forskare har ett stol, en bord, de har telefon, de har dator. De har ett tjänstrum på Stockholms universitet. Det ger dem en naturlig kundleverantörsrelation med IT-supporten på Stockholms universitet. De måste ändå ringa helpdesken så mycket så att vi måste ha en helpdesk för dem. Alltså är det inget, det är inget betungande för mig att upprätthålla en identitetshantering för de här. Men om de här forskarna ska använda en resurs på KTH så är det väldigt onaturligt för KTH som tjänsteleverantör att behöva upprätthålla en affärsrelation med alla mina forskare. Personlig integritet då. Boklån tog Jakob upp. Det är ett klassiskt exempel på varför identitetsfederationer är bra. Jag vill inte behöva lämna ut identifierande uppgifter om mig till ett bibliotek. Det räcker med att biblioteket vet vad de ska skicka krav. Räkningarna på böckerna när jag inte har lämnat tillbaka dem i tid. Framförallt så vill inte jag lämna ut en identitet till ett bibliotek som är spårbar, som Jakob säger. Det vill säga, jag vill inte till exempel att mina lån på ett bibliotek ska kunna kopplas till mina bokinköp. E-handel, myndighetskontakter, det är samma sak. Om vi tittar på den här principen då, att garantera den personliga integriteten, så är den här separationen mellan identitetsleverantören och serviceleverantören är, kan man se det som ett sätt att implementera personuppgiftslagen. Det ger användaren kontroll över vilka uppgifter som skickas från identitetsleverantören till tjänsteleverantören. Det är den bästa av alla världar. Det är det här extra lagret av indirektion som Donald Knuth alltid pratar om. Man kan alltid lösa alla problem när det gäller datorer med att stoppa in ett extra lager av indirektion, brukar han säga. Så det bästa av alla världar så blir identitetsfederationen. Och för att förklara begreppet då, det är en samling identitetsleverantörer och tjänsteleverantörer som litar på varandra. Brukar kallas för en identitetsfederation. I den bästa av alla världar så implementerar en identitetsfederation personuppgiftslagen. Den friskriver identitetsleverantören, den friskriver tjänsteleverantören och placerar ansvaret för att godkänna transaktioner direkt hos användaren där det hör hemma. Om vi jämför med de här svenska e-legitimationerna, vi har personnummer i certifikaten. Det är ingenting som jag kan kontrollera. Jag har ingen möjlighet att bestämma när jag använder mitt certifikat för min NIDL-certifikat eller mitt bank-ID. Jag har ingen möjlighet att avgöra vem jag vill lita på så mycket så att jag ger dem mitt personnummer. Det är allt eller inget. Ansvaret för PUL ligger på tjänsteleverantören. Inte hos mig eller hos identitetsleverantören. Och som sagt, jag har ingen kontroll över hur personnumret används när jag väl lämnat det ifrån mig. Det är ingenting som är kopplat till någon session eller någonting. Det är väldigt permanent. Jag tror att jag släpper in Jakob här för en beskrivning av vad IS håller på med när det gäller identitetsfederationen.
Lyssnade på föredraget som var tidigare här och hörde om DNSSEC, och pratade väl lite grann om nyckelhantering. Och det är sånt här tillfälle där det är väldigt viktigt, och det var nyckelhantering för DNS och DNSSEC. Och väldigt nyttigt att ha koll på sina användare för tjänstetillhandahållaren, och det är väldigt viktigt för användarna att på något sätt kunna identifiera sig säkert, så att inte någon annan kan identifiera sig säkert. Och där har vi haft ett arbetet på .se sen vi körde igång de här testerna för ett och ett halvt år sedan eller någonting, med att använda certifikat. Och i en förlängning på det här så har vi undersökt hur ska vi gå vidare och göra någon vettig identitetshantering allmänhet för de som ska sköta om sina domännamn, i det fallet man gör det direkt mot .se. Och idén som vi hade från början går väldigt, det var egentligen långt innan vi började titta på det här med identitetsfederationer, det var att användaren själv får välja vem som ska vara identitetsleverantör. Det vill säga att om jag vill använda mitt bank-ID till exempel, så väljer jag att använda det för att identifiera mig.
Och det är det som är identifikationen. Man kan inte ta något annat där det står mitt namn och personnummer och använda istället. Utan jag vill just använda det. Det har också gjort att vi har haft en möjlighet under våra tester med DNSSEC att ha väldigt många olika certifikatutgivare som man kan välja att identifiera sig med. Och det är användaren själv som väljer vilken han eller hon vill använda. Det vi gör i det här systemet då, som på inom .se som heter Kima nu och kommer byta namn så småningom till något annat, det är att vi kontrollerar den identiteten som användaren registrerades med en gång i tiden och jämför det med det som användaren kommer med när han kommer tillbaka. Vi knyter alltså användaridentitet till tjänste eller identitetsleverantör ganska hårt och lägger på så sätt kontrollen hos användaren. Det här gör också att vi kan ha flera olika exempel. Vi kan till exempel ha en .se-användarbeteckning som ser ut som en e-postadress. Det är det som vi har haft hittills med de certifikatutgivare som vi har använt. Vi skulle kunna använda ett e-ID, en svensk e-legitimation med ett personnummer om användaren vill använda det. Och vi skulle kunna ha något helt annat, till exempel Svamid som Leif ska prata om, som har en identifikation som bara är en bunta siffror. Och efter att användaren har visat det här för oss så kan vi då kontrollera det mot identitetsutgivare. Då kan man fråga sig varför man ska göra så här och inte bara ha ett enkelt system med användaren och lösenord. Det är helt enkelt så att vi vill utnyttja den identitet som användaren har, så man kan använda den i flera system. Vi vill ge möjlighet till användaren att välja säkerhetsnivå på sin identifiering lite grann själv. Vi har ett spann på domännamnsinnehavare, allt ifrån någon som har försäkringskassan.se till en annan form av försäkringskassa som visade sig tidigare här i veckan. Och de har antagligen väldigt olika bilder, de här två, hur man ska hantera sina identiteter. Ena lite mer promiskuöst än den andra. Och kan vi då låta de som har hand om de viktiga domänerna, eller viktiga som tycker att de är viktiga själva, kan jag säga. Och man kan låta dem hålla hårdare sina identiteter, till exempel använda organisationsinterna certifikatutgivare, smarta kort om man har någonting. Och så kan man låta dem som har väldigt låga krav använda till exempel namn och lösenord. Om vi kan gifta ihop de här i samma system, då kan vi tillgodose allas behov så att säga, utan att behöva tumma på säkerheten. Så det är lite drivkraften varför man skulle vilja gå åt det här hållet. Det som vi gör här är att vi har använder SAML som gemensamt protokoll mellan .se och identitetsleverantören. Och för att anknyta till ID identitetsfederationerna så har vi alltså en federation som består av endast en tjänstetillhandahållare i det här läget, men väldigt många identitetsleverantörer. Det gör att man får förstås skriva avtal med var och en, som man har olika sätt att identifiera användaren. Vi kan inte ha en gemensam policy för vilka personuppgifter vi släpper ut. Men när vi kräver av identitetsleverantören att vi får ett sätt att identifiera användaren och att det sättet, identifikationen är samma varje gång användaren kommer tillbaka. Det är ganska oväsentligt vad det är. Det kan vara, som visar innan, en sträng med siffror eller ett personnummer eller vad som helst. Nu finns det ett problem här, och det är förstås det klassiska hönan och ägget problemet. Och det brukar ju sluta med att det inte blir så mycket. I vårt fall så är hönan och ägget så att det finns inga identitetsleverantörer idag som rakt av kör på detta. Så frågan är, hur börjar vi att göra en lösning som skulle kunna fungera? Så som vi gjorde tidigt i det DNSSEC-projekt som man har kört, så började vi genom att vi använde befintliga identitetsleverantörer. Vi använde Thought till exempel, som ger ut personliga certifikat, CA-cert, vi använde Postens smarta kort för identifiering. Så fick man välja. Registrera sig. Vi hörde av oss till utgivaren och eller innehavaren av den här identiteten och verifierade och skrev in i systemet. Tanken här är att man har åtminstone en egen identitetsleverantör att börja med. På så sätt så kan användaren registrera sig precis som han har gjort eller hon har gjort idag i systemet, fortfarande välja vilket sätt man ska identifiera sig med. Men vi stänger inte för någon mer framöver. Så det som är i den testmiljö vi har, det är inte alls beslutat att det är just det här som ska bli, men utgångsläget för test i alla fall att vi använder CA-cert och Tavte, och båda de här är då utgivare av klientcertifikat på fil eller på smarta kort om man så vill lägga ner dem där. Så det är någonting som var och en kan få utan att det kostar någonting. Så det är ju förstås intressant att höra vidare om det finns några fler identitetsleverantörer som skulle vara intresserade i framöver. Men det är så att säga en testfas. Och det man kan tänka sig här är att det finns så många olika parter man skulle kunna tänka sig som leverantör av identitet. Leif har pratat till exempel om universitetsvärlden där man har en väldigt nära koppling till individer på något sätt. Bank-ID är ett bra exempel som vi har fört diskussioner med, som inte riktigt kanske har anammat den här tekniken än, men som absolut skulle kunna göra det. Eller någonting helt annat. Diskuteras någonting från Google till exempel som har en autentiseringstjänst på gång. Yahoo har motsvarande, det vill säga att man kan utnyttja befintlig kunddatabas för att i ett tredjepartstjänst, som till exempel det här, om användarna vill. Och det är där det slutar. Ja. Nu byter vi igen.
Sliden, så glömde jag faktiskt att skriva en slide, och det borde funnits en slide där det stod vad är standardiseringsläget, vad gör IETF, en sån här valfri standardiseringsorgan, Oasis IETF och sådär. Så jag pratar om det just nu utan att visa någon slide om det. SAML, Security Research and Markup Language, är en standard som är baserad i, eller som hanteras av en standardiseringsorganisation som heter Oasis, som är det ställe där det mesta XML-relaterade standardiseringen görs i världen. IETF, som normalt sett brukar vara en fyrbokstavsförkortning som dyker upp i såna här sammanhang ofta, de har också tagit till sig den här standarden och bygger ganska mycket baserat på SAML i de delarna av protokollstacken som är relevant för IETF. Då. Till exempel så finns det RFC på gång som beskriver hur man gör SAML in i TLS, det vill säga det är liksom vanliga, det man använder för att kommunicera med sin webbserver säkert och sådana saker. Och det finns en hel del diskussioner om att använda SAML in i Kerberos, och det finns även en ganska intressant standard som beskriver hur man gör SAML för IP-telefoni, för SIP, som ett sätt att bygga någorlunda säker identifiering av IP-telefonisamtal. Det jag ska prata om lite grann här, det är hur deployas den här teknologin i världen? Hur rullas det ut? Vilka bygger såna här saker? Ja, jag är sån här konstig akademiker, så jag har den utgångspunkten. Jag vet vad mina kollegor runt om i världen gör. I den akademiska världen så är det väldigt, väldigt populärt att bygga identitetsfederationer, det vill säga samlingar av identitets- och tjänsteleverantörer som litar på varandra för att kunna utbyta identiteter med varandra med hjälp av SAML-baserad teknologi. Internet 2, de som brukar vara mottagare av det gamla skämpet nej tack, jag har redan ett internet, det vill säga den akademiska nätverksbyggaren i USA, de har kört en identitetsfederation ganska länge, använder det som ett sätt att sänka kostnader för bland annat e-bibliotek, för samarbete med större leverantörer och för grid. Det är nästan alla de här federationerna i världen, och jag har utelämnat några stycken också. Om ni ser så representerar de ett ganska liksom, ja, representativt utsnitt av de viktiga aktörerna i den akademiska världen. FEIDE är lite speciellt, vi ska återkomma till det, eller vad Norge gör, det är lite mer speciellt. Det finns andra konstellationer, det finns federationer som inte baserar på samhälle. Det är lite kuriosa i det här sammanhanget eftersom Jakob och jag har varit och koncentrerat oss på liksom teknologi som är dit alla verkar vara på väg. Men det finns till exempel något som heter Eduroam som är en gemensam wireless roaming federation i världen. Det vill säga om du tar med en laptop och åker till Umeå universitet och sen tar du flyget därifrån till någonstans i Kroatien och vidare hoppar du någonstans ner i Australien, så är det stor sannolikhet att du kan använda din samma identitet för att komma åt det trådlösa nätet på alla de universiteten. Ja, men det är helt annan teknologi. Men relationen mellan identitetsleverantör och tjänsteleverantör är faktiskt den samma oavsett. Det finns ett inom ramen för GRA5 som för er som är så här kan den europeiska forskningsterminologin, så är GRA5 ett av de forskningsprogram som sysslar med mobilitet inom i EU. GRA5 håller på att bygga en konfederation, en federation av federationer för forskarresurser inom EU. De heter Edugain. Tanken är att man som forskare i Europa ska kunna komma åt e-resurser var man än är i Europa med samma identitet. Ett annat väldigt intressant fall är Incommon. Från förra sliden så kommer ni ihåg att Incommon var den amerikanska Internet 2s federation som var först med att bygga en storskalig samhällsbaserad federation. Lite senare så kom det någonting som heter Federally Authentication tillsammans med en PKI-lösning som heter Federal Bridge Certificate Authority. Det här är, som namnet antyder, den amerikanska federala statens autentiseringsmekanism för samverkan eller för kommunikation mellan medborgare och myndigheter och även mellan myndigheter och leverantörer. Incommon och Federally Authentication håller på med ett program där de ska koppla ihop sina federationer. Varför, frågar vän av ordning? Jo, det kommer. Och ni undrar säkert varför jag bryr mig om det här. Det här kommer att bli väldigt konkret alldeles strax. I samhället i övrigt så finns som sagt Federally Authentication som trots att det är byråkratiskt på klassiskt amerikanskt manér då, så finns det väldigt mycket att lära sig av hur man nog borde bygga samverkan mellan myndighet och medborgare i ett land. FEIDE, som började som en norsk akademisk ID-federation, har fått ansvar för att hantera all autentisering för grundutbildning också, det vill säga skolor från mellanstadie uppåt i Norge. Alltså har studenterna och deras föräldrar i vissa fall då tillgång till såna här saker som e-portfolios. Det vill säga vad studenterna har producerat och deras prov och deras akademiska meriter via applikationer som autentiseras av FEIDEs identitetsfederation. Det vill säga det är en identitet som följer dig i det här livslånga lärandet som alla pratar om. I Sverige bygger vi en ID-federation som heter Svamid. Vi förväntar oss att gå i produktion om någon månad eller två. I princip så har vi har flera federationsteknologier som vi kör under ett gemensamt policyramverk. Som alltid när man samlar människor som ska lita på varandra så är det policy, det vill säga de dokument som beskriver hur man gör saker och ting, är det som är 95% av arbetet och A och O för att etablera tillit mellan intressenterna i en federation. Vi har på gång i Svamid ett samarbete med Microsofts Academic Network som är Microsofts huvudsakliga mekanism att leverera programvara till forskare och lärare och studenter. Varför är det här intressant? Jo, därför att Microsoft är precis en tjänsteleverantör som upprätthåller en enorm kunddatabas. Och framförallt har mycket stora kostnader för att leverera identifiering för att en användare bara ska gå någonstans vid ett tillfälle ladda ner Word. Istället kommer de att åka på den akademiska federationen, vilket gör att Microsoft kommer att i princip kunna eliminera en stor del av kostnaderna för att upprätthålla en sån här enkel nedladdningssajt. Jag ska berätta lite om hur omvärlden påverkar oss. De här valen som folk gör i andra länder, hur påverkar det oss? Mitt favoritexempel kommer från de här grejerna. Om ni googlar på NFS Fastlane och grantscott.gov så hittar ni information om hur amerikanska forskare söker pengar, framförallt från NIH och Health and Human Services. Vad har det med oss att göra? Jo, svenska forskare får, som ni kanske vet, ganska mycket pengar från amerikanska anslagsmyndigheter för att bedriva forskning bland annat inom stamceller. Men även inom andra områden. För i vissa områden så är amerikansk forskningsfinansiering ganska en väsentlig del av svensk finansiering av svensk forskning. De här applikationerna är det sättet som man skaffar sig pengar ifrån NIH. De applikationerna använder sig idag av elektronisk identifiering med hjälp av Internet 2:s ID-federation. Min gissning är att efter att ha pratat med folk som ansvarar för Federal E-Authentication, som är den federation som levererar identifiering för det här, så har vi kanske i Sverige 2-3 år på oss att kunna hantera den här typen av teknologi innan våra forskare inte längre har teknisk möjlighet att söka pengar från de här programmen. De har helt enkelt inte lust att upprätthålla en speciell helpdesk för att svenska forskare ska kunna få rätten att få pengar från dem. Så vad är nästa steg? Vad behöver det offentliga Sverige göra? Vad behöver kommuner, landsting? Vad behöver användargrupperingar göra? Vad behöver industrikonsortier göra? Och vad är relationen med EID? Vi har en EID-upphandling som ska ske 2008 om man liksom inte ska börja bryta mot upphandlingslagen allt för mycket. Det vill säga, hur kan vi se till att vi kan samverka med de standarder och de teknologier och de federationer som utvecklas i världen runt omkring oss och göra det på ett sådant sätt att vi inte är ute i någorlunda god tid? Frågor och diskussioner. Jakob och jag har satt upp en mailinglista om det är någon som är intresserad av att diskutera e-identifiering, ID-federationer och annat. Så traskar ni iväg till den här URL:en och så fyller ni er mailadress och så diskuterar vi lite saker där. Jag tänker låta den där vara uppe medan vi tar frågor, eller vad det tänkt.
Precis. Vi fick ganska gott om tid till frågor och diskussioner, vilket jag hoppas vi ska utnyttja ordentligt. Jag tycker vi börjar med att tacka den presentationen med en applåd.
Jag ska ansvara först faktiskt. Ja, jag kan ta faktiskt en liten sak. Apropå det här med hur vi hanterat ED-kommentar fritt från prestationer i Sverige kanske hittills. När jag har pratat med de befintliga identitetsleverantörerna, och det är ju framförallt till exempel BankID, så känns det som man väldigt ofta har en inriktning på väldigt stora system där det är okej att autentisering kostar mycket pengar. Ett bra exempel är om man ska, alltså tjänster man använder väldigt sällan, man ska ansöka om föräldraledighet på Försäkringskassan, man ska lämna in sin självdeklaration och andra saker som man kanske inte gör varje dag. Så tjänsterna, den modellen är ofta väldigt utvecklad till att hantera de här sällan-tjänsterna, där det visserligen är bra med den här tekniken. Däremot har man lite glömt de här ofta-tjänsterna. Boklån, inte många som bor på biblioteket med det, men boklån, köpa saker, e-handel, logga på sin dator, vilket man absolut skulle kunna använda samma teknik som man deklarerar. Där det är önskvärt att man har samma säkerhet. Men det är inte önskvärt att man behöver underhålla sina identiteter själv för alla system. Så att det som jag eftersöker lite därifrån, intressant att veta vad folk tycker, det är varför har vi inte lagt ihop de här två som är samma problem och kan lösa på samma sätt, utan bara har helt enkelt valt att hantera det som två olika problem, eller den berömda marknaden har valt att hantera det som två olika problem. Blake kanske talar med.
Jo, det stämmer väldigt väl. Alltså det finns i Sverige har vi haft en klassisk fokus på PKI som i sig själv, i sin liksom rena form, kan lösa alla identitetsproblem. Och nästan överallt annars i världen så har man gått ifrån tanken på att kunna lösa alla problem med PKI. Det kanske beror på att många delar av världen gjorde försök som har varit väldigt dyra. Vi har till exempel de här finska, ganska berömda finska försöken med smartkort till varje medborgare som blev ett extremt dyrt spektakel och som inte ledde någonstans. Att de här grejerna har kanske gett folk i andra delar av världen lite hårdare hud och lite mer motståndskraft. Så att, jag menar, om man tittar på teknologin här så använder mycket av de här sakerna att PKI, men de så att säga flyttar dem ett par steg ifrån användaren, kanske där de hör hemma då, och låter användaren interagera, framförallt tjänsteleverantören interagera med identitetsleverantören på andra sätt. Så delvis så handlar det också om att bygga teknologi som är lättare att jobba med som tjänsteleverantör. Jag tror att marknaden har valt att inte använda BankID delvis därför att det är så sjukt komplicerat. Inte bara dyrt utan vansinnigt komplicerat att använda de systemen. Ja, vi kanske ska se om det är någon annan som har frågor.
Jag tänkte bara, ni har ju jobbat med den här frågan ett tag, och hur laddade den här? Jag förstod att IT-politiska strategigruppen hade den här uppe. Jag fick nästan intryck av att den här är en fråga man ska hålla sig ifrån för att det är så många andra som är inne i den, bankernas ID, att det led som IT-politiska strategigruppen hade någon lösning på det hela. Det här är ju en väldigt viktig sak att vi får en lösning som går att använda och så vidare. Har ni någon uppfattning hur het den är? Finns det utrymme för en spelare till som er, eller hur inpinkat är det här?
Som jag råkade vara medförfattare till den här EID-rapporten som lämnades fram på, från den här strategigruppen. Där i såg vi ju ganska mycket att det har felat ganska mycket i vad som har hänt hittills. Det har inte blivit många rätt, tyvärr. Det finns väldigt många konstellationer. Då finns det inte speciellt mycket användbart än det som sagt bankerna erbjuder. Jag vet inte riktigt hur man kommer gå vidare med det arbetet.
Nej, alltså, jag minns att jag satt med i någon slags expertgrupp för en av de första ID-upphandlingarna. Och på den tiden när den här typen av teknologi fortfarande var ganska omodernt, det var inte så många som jobbade med den. Den här upphandlingen som har gjorts och som vi fortfarande använder oss av, trots att en del av aktörerna har liksom slutat leverera från upphandlingen, så har vi av ganska begränsat intresse idag. Teknologimässigt så är det rätt oanvändbart det som produceras, eller det vi har tillgång till nationellt. Fast frågan är om det bästa sättet att lösa det problemet är att liksom göra ytterligare någon slags, använda upphandlingsvapnet som ett sätt att skaffa oss ytterligare någonting. Då. Det är mer osannolikt. Jag tror ju mer på liksom att man ska använda en styrka i den här teknologin, nämligen att man kan liksom flytta ansvaret för användarna där det finns en naturlig relation med användarna. Och idag finns det ju liksom ingen... Det finns en naturlig relation mellan en Telia-anställd och Telia. Det finns en naturlig relation mellan någon som är anställd på ett universitet och den identitetsutgivaren. Det vill säga att det finns en möjlighet med den här teknologin att bygga en marknad kring identitetsutgivande och inte bara kring tjänsteleverans. Och det är unikt. Jag tror att det måste man ta tillvara så att det inte slutar med att vi får ytterligare en utpekad identitetsleverantör, kanske i form av VM-data eller något annat. Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi måste ha kanske ett ramverk i Sverige för vad man behöver uppfylla som identitetsleverantör. Vi måste kunna göra det möjligt att bygga korsfederationer mellan olika federationer som hör ihop med olika intressegrupper i samhället. Det kanske är så att det finns en naturlig kundrelation mellan Vägverket eller mellan bilprovningen och alla som äger en bil, va, som man kan använda i andra sammanhang. Men det sättet som man kopplar ihop de kraven som man måste uppfylla som identitetsleverantör och som tjänsteleverantör, som gör det möjligt att korsa över de här federationsgränserna. Det som gör det möjligt att ta mitt registreringsnummer och mitt lösenord på bilprovningen och skaffa min identitet här borta. Det är de grejerna som vi måste på något sätt komma överens om i Sverige. Och kanske inte handlar om att göra det inom ramen för en upphandling eller något annat nationellt program.
Ni har berättat om olika typer av identiteter här. Dels de här klassiska personliga identiteterna som man har livet igenom. Men samtidigt har vi hört talas om mer rollbaserade identiteter som förmodligen revokeras när man lämnar rollen. Kan ni belysa de skillnaderna lite grann och hur vi kan hantera det i framtiden?
Det som Leif säger, det här med när man skaffar sig en identitet tillsammans med den som man har en relation till, då följer det som du säger, att man kan revokera sin. Men i det läget så har man blandat ihop lite identitet och det som identiteten får göra. Det gör man visserligen i vissa av de här protokollen, men på användningssynsättet. Men fokus är fortfarande just på identifieringen. Sen behörighetskontrollen ligger lite utanför det.
Men skillnaden med det här, med den här typen av teknologier, så finns det en chans att göra det på ett vettigt sätt. Va? Det finns fortfarande en god chans att skjuta sig själv i foten. Va?
Men jag kan säga att mina exempel här i början på körkort och ID-kort, det var just exempel där identitet och auktorisation på något sätt blandades ihop. Körkortet är ett ypperligt bra exempel. Men om jag skulle någon gång köra för fort, då skulle ju väldigt mycket fort, då skulle polisen antagligen ta mitt körkort fysiskt ifrån mig. Det är enda sättet så att säga att revokera rättigheten att köra bil. Alternativet hade varit att körkortet i sig bara var ett ID-kort, och sen varje gång man skulle kolla vilken bil jag får köra så hade man ringt in och kollat i en behörighetslista.
En analogi här är att i vissa av de system vi bygger, till exempel för att hantera e-resurser, då, så är det väldigt vanligt att man auktoriserar baserat på att du har en viss roll inom ett universitet. Du är student, alltså får du gratis någonting. Den typen av rättigheter hänger ofta ihop som det heter, profiler då, med sektion, någon slags sektion man har. Det vill säga att det finns inga långlivade rättigheter i systemet, väldigt, väldigt kortlivade rättigheter. Du är student just nu, alltså får du.
Hur mycket av Patrik Fältström, och jag var en av beställarna förresten av den här rapporten, för att lägga korten på bordet, den här rapporten som jag hörde om strategigruppen. Men jag har en annan fråga. Hur pass mycket av de här problemen med att få igång den här typen av federationer anser ni beror på tekniska problem och tekniska lösningar eller tekniska standarder inte har uppkommit, och hur mycket beror på att det är affärsmässiga problem och beroende på att folk inte har något intresse av att samarbeta, att det finns för många organisationer som kan det här, som vill ha 10 öre varje gång någon autentiserar sig, och beroende på det så vägrar de samarbeta, och så hoppas de att de ska bli den enda som kan autentisera folk i framtiden. Och jag tar en liknelse lite grann till penningtransaktioner, där kreditkortsbolag tar mellan 1,5 och 4,5% ungefär emellan när du gör en betalning med kreditkortet. Men om vi skänker pengar till Rädda Barnen eller Världens Barn till exempel, och via sms och motsvarande, då försvinner 15% till den som hanterar själva transaktionen. Och det ser jag som en begränsning, alltså en affärsmässig begränsning till att vi ser mer av den typen av transaktioner. Så vad tror ni, vad är det som är det stora problemet här? Är det affärsmässiga problem eller är det tekniska eller båda delarna?
En del av, jag tror att det mesta är, vi har inte så mycket tekniska problem, och jag tror att de flesta, den affärsmässiga drivkraften här kommer ifrån, inte från de som skulle vilja leverera identiteter, utan från de som skulle vilja leverera tjänster. Va? Och det är snarare så att vi lever i en tid när de flesta har börjat sälja så mycket av sin tjänst så att de upptäcker att det är dyrt att hantera identiteterna. Va? Så jag vet inte riktigt om det är, alltså jag är inte riktigt säker på att vi har sett huruvida det är ett problem än, Patrik. Det var jag Alltså, det är vad jag tror. Liksom. Vi har aldrig varit i en situation när vi har gått och frågat en från universitetsvärlden, om vi hade gått, att vi har gått och frågat en identitetsleverantör och frågat, kan ni tänka er att göra det här åt oss? Det är snarare så att tjänsteleverantörerna har frågat oss, kan ni tänka er att ta över identitetsproblematiken från oss? Därför att det kostar oss så mycket pengar. Så att ja, man måste ha en affärsmässig, så att säga, drivkraft, och jag tror att den ser, ja, lite annorlunda.
På den tekniska sidan så även om inte standarden på något sätt är helt färdig och fungerar, och det kan man ju intyga som har pillat lite mer med, så finns det en drivkraft att få den att fungera, för att annars får man ingen lön. Så här. Men på den affärsmässiga sidan så är det ibland en trångsynthet att man inte vill göra saker, eller att man, som pratar förut om federationen, man lägger 90% av tiden på juridiken och på avtalsdelen snarare än på att göra lösningen. Så lite mer mer snack och lite
ungefär så. Jag tror att det finns, som sagt, klara affärsmässiga skäl till varför man, folk ändå bygger sånt här. Att vi kanske är snabbare inom universitetsvärlden att göra det. Det beror nog snarare på att vi har mindre pengar än alla andra. Så att vi är helt enkelt tvungna, liksom, att spara där det går att spara. Och jag tror att det är därför vi först... Att andra kommer att upptäcka det här i ganska snart, det är också rätt övertygad om.
En sak som inte är värt att inte glömma, det här med vad som är, tar det också tid, är att tekniken här är ju inte komplicerad på något sätt. Det är inte teknik i avdelningen, skicka folk till månen, beräkna sådana här stora grejer som Leif pratade om, utan det är väldigt enkla tekniska lösningar på de här svåra juridiska problemen. Mm. Om vi ska dra skillnaden mellan. Mm. Sen kan man tycka att det ser ut som
Rappakalja. Absolut.
Varför inte?
Jag gör det hela tiden. Just det, men den identitetsleverantören som var ursprunget i den här pålagningen är med i en federation som jag är med i. Och den federationen har faktiskt ett gemensamt ramverk för vad man kräver i såna här situationer. Och det gör att jag bryr mig inte om de har använt social security numbers eller flasklock för att identifiera dem. Det bryr jag mig inte om. De har bevisat att de kan uppfylla samma level of assurance som mina identiteter kan. Alltså jag är helt nöjd.
Sen är det väldigt stor skillnad om man ska ladda ner Word eller om man ska deklarera, till exempel.
Ja. Just det. Det är därför som NIST har tagit fram bland annat en standard som väldigt många av oss i den här branschen lever efter, som ett sätt att uttrycka hur hög tillit man sätter till en given identifiering. Där kan jag kan se om men det här är någonting som är baserat på Level of Assurance 4, men då vet jag att det är antagligen ett smartkort som i övrigt befinns inlåst i ett kassaskåp när det inte används. Va? Är det Level of Assurance 1, men då kanske jag inte låter den använda alla tjänster. Va? Så att det finns ett ramverk för att hantera problemet, och det är AO snarare än att försöka lösa den där 100-procentiga säkerheten som nästan ingen behöver. Så finns det pågående diskussioner om hur man ska kunna minska de problemen. Delvis med samma teknologier, men inte nödvändigtvis i samma konstellationer eller samma profileringar. Men jag tror att, alltså, definitivt är teknologin tillräckligt anpassningsbar för att kunna hjälpa till att lösa den problemen. Men som alltid så handlar det i den här fallet, det vill säga att identifiera tjänsteleverantören, så handlar det faktiskt mer om att få tjänsteleverantören att använda teknologi som finns. Va?
En sak som är viktig här, som att det är lätt för användaren att förstå vad som håller på att hända. Det är inte så ofta man ser att det sker någon utveckling på den fronten, tycker jag. Utan kommer det ett nytt säkerhetssystem som är riktat mot användare, så kan det ofta vara komplicerat, och de ser framförallt olika ut, vilket gör att till exempel Nordea-exemplet kan inte, för man bygger väldigt mycket på att det såg rätt ut. Rätt logotyp, och då kan man skriva in sitt lösenord. Och där finns det ändå en del saker som kommer framöver. Det jobbas en del med form av ramverk som vi kallar
Couchbase,
som är en kombination av teknik och gränssnitt mot användarna. Man ser det som att man kan överlämna någon form av digitalt ID-kort i en massa olika format till sin tjänsteleverantör. Så man inte får den här frågan om namn och lösenord för varje gång. Även om jag själv väljer mitt inlogg i samma lösenord, så är jag inte intresserad av att fylla i samma namn och lösenord varje gång. Men jag kan få ett gemensamt gränssnitt där någon säger, vem är du? Och jag tittar i min lilla så här mapp med ID-kort och säger, men jag visar den här gången. Den upplevelsen för användarna att få en väldigt klart gränssnitt gör att det blir bättre säkerhet. Har man inte den klarheten, då kommer vi aldrig komma hela vägen.
Jag säger att Couchbase är baserat på samma teknologi, och en identitetshanteringsteknologi som är en del av Microsoft Vista, som många nog bör ta en titt på som är intresserade av det här området, för det kommer definitivt att påverka hur vi samverkar med identitetsfederationer i framtiden. Titta på teknologin som ingår i BankID och det som man upphandlade då i samband med ID-upphandlingen, så var ju det var en ganska enkel värld man såg framför sig, att man skulle ha ett fåtal certifikatsutgivare, och så skulle de utfärda certifikat till både då tjänsteleverantörerna, och så skulle de utfärda certifikat till användarna, så skulle man bara prata och sådär. Och det där är ju någonting som man börjar se begränsningar med. För det första så är det här extra lagret av indirektion där jag som användare kan välja vilken information jag släpper ifrån mig. Va? Det vill säga, jag ska lita på min identitetsutgivare, inte nödvändigtvis på min tjänsteleverantör. Va? Och det gör ju det att vi, som vi ser på rollen för PKI idag, så är det mer som det första steget, inloggningssteget i en identitetsfederation. Va? Och den används även mellan, som en teknisk komponent då, mellan tjänsteleverantören och identitetsleverantören. Och ni kommer ihåg det här diagrammet som Jakob visade då. Och det löser en hel del av de problem som vi har börjat se då med PKI, att PKI tenderar att bli antingen väldigt stora och ha väldigt lite grad av tillit, eller väldigt små och ha stor grad av tillit men då har väldigt begränsad användbarhet. Va? Så kan man se identitetsfederationen så som den profileras idag då, som en brygga mellan de små specifika PKI-erna som man har hög tillit till och de stora breda PKI-erna som man har ganska låg tillit till men som är lätt att använda. Det är lite luddigt, men man kan säga att den tillför ett klister som gör PKI-er användbara på ett sätt som de inte har varit förut.
För att svara på min fråga där om kvalificerade elektroniska signaturer, så känns det som mest en fantasiprodukt. Så som sagt, det finns inga utgivare av dem. Det är ju användningsplikt. Jag tror att PTS är tillsynsmyndighet. Har inte tillsynat någon överhuvudtaget. Och det ligger väl till grund i att det är så komplicerat och krävs så mycket ansvar, för att som utgivare får man ta ett sånt stort ansvar på sig för att ge ut dem där. För att det är ingen som vågar. Det är det som jag har fått feedback från sådana som skulle kunna göra det.
Jag tror inte de som är närmast är en vissa grenar av amerikanska försvaret som utfärdar princip utfärdar kvalificerade certifikat till militär personal. Men det är inte billigt. Det är en sammanslutning av universitet i Sverige tillsammans med Sunet som bygger en identitetsfederation där samtliga universitet och tekniska högskolor är med, kommer att vara med som identitetsleverantörer men också som tjänsteleverantörer för sån här cross-sourcing. Då. Men det kommer även att ha externa tjänsteleverantörer, bland annat sådana saker som förlag som LCA, vi kommer att ha med oss MSD, Microsoft Academic Network Alliance och Libris bland annat. Det typiska exemplet är nog situationen när vi köper och säljer av varandra. Va? Återigen, vi är de som har kostnadspress när det gäller IT-drift. Då. Det är väldigt populärt idag att diskutera att outsourca till varandra. Va? Vi har oftast väldigt specifika driftskrav. Va? Men vi kan uppfylla dem vare sig vi sitter i Göteborg eller vi sitter i Umeå. Va? Att köpa och sälja den typen av tjänster med bibehållen kontroll över identiteterna som vi har, våra studenter och våra lärare som är våra kunder då. Det är väldigt attraktivt för IT-chefer idag. Var det svar på frågan?
Roland vill säga något mer.
Ja, Karl-Arne Johannesson heter jag. Och jag undrar, flyter det över ifrån att vem ställer kvalitetskraven på identiteterna i staten, så räknar man upp ett antal bank-ID plus några utgivare till. Men när jag lyssnar på er så är det snarast den innehavaren av identiteten som avgör vilken kvalitet som ska gälla när vi pratar med Nick.se eller andra. Är det en förskjutning som sker eller vem egentligen tar kvalitetsansvaret?
Förstås ett delat ansvar. Alltså, anledningen till att jag tog i domänansfallet tog exemplet är att man vill ha en identitetsleverantör som man som tjänsteleverantör tycker är tillräckligt bra. Man kan ha ett antal som man tycker är tillräckligt bra. Några är väldigt mycket bättre än de andra. Och sen är det upp till användaren att välja just det. Så det är redan kvalitetsbiten på det. Båda är överens. Det är minsta gemensamma nämnaren som gäller. Och i vissa exempel när det gäller identifiering av där man själv sätter sin identitet, så när man köpte sin bok med ett exempel, då är det ju bara upp till användaren och lämna de uppgifterna som användaren vill. Tar man ett exempel, en tjänst som kräver ganska höga krav på identifiering är ju att deklarera i Sverige. Då har man ju sagt att snävat ner det till e-legitimation som ska vara så nära en fysisk SIS-godkänd legitimation som möjligt.
Eller så räcker det med att sno någons telefon och skicka ett sms.
Ja, eller så räcker det att sno någons telefon. Det finns olika sätt att deklarera tydligen.
Skicka sms.
Ja. Det är bara pengar.
Huvudsakligen är det ju, principen är att ta sedeln dit du kommer. Det vill säga det är tjänsteleverantörens krav som gäller. Det som är intressant med teknologin här är att du kan uttrycka vilken nivå av tillit som identitetsleverantören har placerat i den här identifieringen. Det gör att du kan fatta beslut baserat på det på ett någorlunda strukturerat sätt. Användar sättet som de flesta identitetsfederationer som byggs idag är betydligt bättre än det du får om du använder ett bankcertifikat för att deklarera eller utfärda bankärenden. Betydligt bättre. I och med Cardspace så finns det risk för att det blir ännu mycket bättre. Att du får en visuell metafor som Jakob berättar om, som är ganska tilltalande. Liksom du plockar upp din plånbok och väljer ditt ID-kort för Amazon, och det jag har ett annat ID-kort för deklarationen här. Va? Men det är samma visuella metafor. Jag har förhoppning om att det här kan ha en chans att bli vettigt. Alltså nej är mitt svar. Därför att du bryr dig inte alltid om den unika identifieringen. Jag har flera exempel på när jag köper saker av ett förlag. Det enda de är intresserade av. De vill inte ha en användar-ID. Därför att de vill inte göra personaliseringen av webbsajten. De är bara intresserade om jag anser att det här är en student för dig. Det är allt.
Ett bra exempel är studenter är så himla bra. Det är så tacksamma att ha som försöksexempel här. Man ska göra en resa med SJ, då skulle det räcka att SJ skickar iväg studenten i sin webbtjänst någonstans och säger: du påstår att du är student, så gå nu iväg, kom tillbaka med en lapp från CSN eller universitetet eller när du som intygar att du är student, så fortsätter vi och så ger dig rabatt. Det finns alltså inget krav på att veta var han var student eller hur mycket poäng han hade tagit, utan det räcker att någon säger som man litar på att han är student.
Det här är ett konkret fall då, med ett förlag som heter LCB som är vid sidan om Springer förlag, en av de största utgivarna av vetenskaplig litteratur, kurslitteratur i världen. De är helt nöjda med det. Det räcker för dem. Vilken är din värld? Då får du ställa krav på identitetsleverantören att för dig, för dina tjänster, så måste det komma med en unik identifierare. Och det är många tjänsteleverantörer kan till och med leverera en unik och speciellt för dig unik identifierare. Du kan ha en identifierare som är helt garanterat unik och long term. Som bara du har med den här användaren. I princip en kryptografisk signatur för den här användaren för dig. Du kan också säga att jag behöver en e-postadress och användaren kanske tycker att det är helt okej. Det här är ett ramverk för att kunna hantera det. Va?